Från Uppenbarelseboken, kapitel 1, 9-20. Kapitel 1, 9-20. Jag, Johannes, er broder, som Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sade: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig, och när jag vände mig om såg jag sju lampställen av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte rädd, jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand, och med de sju lampställena guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju lampställen är de sju församlingarna. Nu ska vi få lyssna till predikan av Olof Rugan.
Så, vi samlar oss och ber tillsammans innan vi lyssnar på Guds ord. Ja, Herre, vi tackar dig att vi får vara här idag. Att vi får rikta våra tankar på dig, vad du har att säga till oss. Vi tackar dig för din kärlek till oss. Att du har kommit till jorden för att frälsa oss. För att göra oss till dina, för den tiden och för evigheten. Vi tackar dig, Herre, att du har underbara planer, och du har uppenbarat något av dina tankar och planer för oss. Vi ber, Herre, att du öppnar våra sinnen, du öppnar vårt förstånd, du öppnar våra hjärtan, att vi kan lyssna och ta emot vad du vill säga till oss, Herre. Vi ber, Herre, att du ville tala den här stunden. Och vi ber, Herre, att du vill ta av detta som sägs här, som är från dig, och av det som är från dig, Herre, lägg det i våra hjärtan och låt det få inte gå ut fåfängt, Herre, utan att verka det som var till du har sänt det, att det får bära frukt. Tillkommer ditt rike, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag ska ha lite ljus här. Så. Jag har tänkt som ämne för predikan idag: församlingen, en Herrens angelägenhet. Församlingen, en Herrens angelägenhet. Och för att förstå detta budskapet så behöver vi ställa om våra mottagarfrekvens, eller ställa in våra mottagarfrekvens. Vi kan inte ratta in frekvenserna från Dagens Eko eller Rapport eller läsa i GP om vi ska förstå detta att församlingen är en Herrens angelägenhet. Vi måste istället ta emot det som kommer från Gud. Han uppenbarar sånt som den här världen inte känner till. Och alla tar inte emot det. Låt mig bara läsa ifrån Johannes 14 kapitel. Där är samt under från samtalet, den sista måltiden Jesus har tillsammans med lärjungarna, så frågar en av lärjungarna, Judas, inte Iskariot, han frågar honom: Herre, hur kommer det sig att du vill ge dig till känna endast för oss, men inte för världen? Och Jesus svarade honom: om någon älskar mig, tar han vara på mina ord. Hur kommer det sig att du vill ge dig till känna endast för oss men inte för världen? Vi som Jesu lärjungar har ett informationsprivilegium. Jesus ger sig till känna för oss med sina avsikter. Vi känner till sånt som man inte får höra på radio eller tv. Till exempel vem som har den verkliga makten. Vad som är viktigt och oviktigt ifrån den verkliga maktens perspektiv. Och hur världshistorien kommer att sluta. Det här är inget vi kan veta av oss själva. Människor har famlat efter detta i alla tider och på olika sätt. Man har tillbett gudar, man har offrat, man har frågat siare, trollkarlar, man har frågat shamaner för att förstå framtiden och för att komma i kontakt med den som har den verkliga makten. Men Gud har valt att uppenbara en del av detta himmelska perspektiv för den som vill lyssna och ta emot, och det gör han i Bibeln. Mycket framkommer i Jesu undervisning i evangelierna, men också på ett särskilt sätt i vissa bibelböcker. Och uppenbarelseboken är en av dem. Och där står alldeles i början följande märkliga ord. Uppenbarelseboken 1, vers 3. Salig är den man som föreläser, och saliga är de som lyssnar till denna profetias ord och tar vara på det som är skrivet i den. Till tiden är nära. Där understryks vilket privilegium det är att få ta emot vad Gud uppenbarat, och särskilt då i den här boken, uppenbarelseboken. Och det är något mycket, mycket viktigt som vi får veta. Och det är något som gör lyssnaren salig, står det. Och återigen, det är sådant som världen inte känner till. Det är världens media och mäktiga kan inte förmedla detta till oss. Men vi får här ett helt annat perspektiv på saker och ting än det vi möter i nyhetsrapporteringen och runt omkring oss. Och det som framkommer väldigt klart i uppenbarelseboken, det är att det är Gud som är absolut suverän. Den verkliga makten, den finns i himlen. Den finns i Guds tronsal. Den utgår från Guds tron, ifrån Gud själv. Där styrs världens öden och händelser. Och där invid tronen finns också Herren Jesus med en unik makt. Och där han framträder och beskrivs ömsom som lammet som har slaktat och som lejonet och Judastam. Läs gärna uppenbarelseboken kapitel 4 och kapitel 5, som är en beskrivning ifrån Guds tronsal i himlen. Nu hörde vi Lena läsa här om hur Johannes får se den uppståndne och förhärligade Jesus. Och orden räcker inte till för Johannes när han ska beskriva vad han sett. Det blir att han använder ord som liknade, någon som liknade. Och ordet som används gång på gång. Som eld, som bruset av väldiga vatten. Och Johannes, han fortsätter då med att beskriva som Lena läste. Jag ska bara läsa om några versar. När jag såg honom följa ner för hans fötter, som om jag hade varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Och jag är den som lever. Jag var död, men nu lever jag i all evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Men i början av beskrivningen av mötet med den förhärligade Jesus så säger något som vi ska fästa särskild uppmärksamhet på nu. Han säger så här: jag vände mig om för att se vem det var som talade till mig. När jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna någon som liknade en människoson. Och längre fram när han beskriver synen så säger han att om Jesus att i sin högra hand höll han 7 stjärnor. 7 ljusstakar, och vi får veta längre fram att de representerar de 7 församlingarna. De sju församlingarna som det talas om, det är både sju enskilda, specifika församlingar, men sju är också fullhetens tal, och de representerar alla församlingar i alla tider, eller om du så vill, den världsvida, universella kristna församlingen. Det som jag tycker är särskilt intressant här är att Jesus, han är mitt ibland ljusstakarna. Och i ett av breven som kommer sen, det första brevet, det är till Efesus, så refererar Jesus till detta när han beskriver sig själv. Han säger, detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Han vandrar omkring bland ljusstakarna. Han vandrar där. Det är inte Jesus som sitter passiv. Och Jesus sitter inte mitt bland presidenterna. Han sitter inte mitt bland riksbankscheferna eller några andra av dem som man idag fokuserar intresse på. För Jesus tyckte vara församlingarna som är det centrala. Det är härligt. Och vi behöver se detta i ordet. Vi behöver förstå det och vi behöver ha tro på det. Tron kommer av att vi ser i ordet. I världen är församlingarna någonting perifert, ointressant, irrelevant och ibland motbjudande och förhatligt. För Jesus så är församlingen hans kropp, hans ögonsten och det centrala i historiens skeende. Guds planer genom historien gäller framförallt hans folk. Hans frälsade skara, det är den hans planer kretsar kring. Jesus går omkring bland de sju ljusstakarna. Gäller detta också vår församling? Jag nämnde förut att de sju ljusstakarna kan ses som så att de tillsammans representerar den universella församlingen. Men det är också faktiskt sju konkreta, specifika och namngivna församlingar. Det följer sedan sju brev, ett till var och en av församlingarna. Och de här breven kan förmodligen läsas som brev till församlingar och kristna i alla tider och på alla platser. Men de är också verkliga brev till speciella namngivna församlingar. Med en innehåll som är avpassat efter var och en församling just då. Så han som håller de sju församlingarnas änglar, eller ledare om man vill, i sin hand. Och går omkring bland församlingarna. Han engagerar sig i varje enskild församling. Det tycker jag är kontentan man kan förstå av detta som det beskrivs. Och då förstår vi också. Det förstår vi också på ett ännu tydligare sätt av en återkommande mening i breven till de olika församlingarna. I nästan varje brev så säger Jesus, och lyssna nu. Jag känner allt vad du gör. Och det är specifikt för varje församling. Jag känner allt vad du gör. Ursäkta. Jag känner, och så kommer ofta något specifikt, jag känner att du har arbetat hårt och troget hållit ut. Jag vet hur svårt ditt lidande är. Jag vet var du bor, om andra ord omständigheterna för församlingen på just den platsen. Jag känner allt vad du gör. Jag känner din kärlek och din trohet, ditt tjänande och din uthållighet. Jag känner, säger Jesus. Det kan inte innebära annat än att Herren Jesus också känner Sadenförsamlingen, Korskyrkan. Han vet vad vi gjort. Han finner sånt som gläder honom. Han vet vad vi har att kämpa med och mot. Var vi står just nu. Jag tror att Jesus är mycket uppmärksam på vår församling. Precis som han visar att han var uppmärksam på församlingarna i Efesus och Philadelphia och Smyrna och så vidare. Han är uppmärksam på vad som händer och inte bara på ett passivt sätt Han verkar ibland oss. Han vill leda oss. Han vill vara mitt ibland oss. Mitt, som han är mitt ibland ljusstakarna. Han som tronar på Israels lovsånger. Han vill trona också på våra sånger. Och han har sagt, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Bland allt som han ser i Mölndal, i Göteborg, så är det församlingarna som är hans ögonstenar. Och han vill fortsätta att bruka oss utifrån våra förutsättningar. Han har uppgifter för oss och han söker vår gemenskap. Och jag läser den välkända versen från brevet till Laodikeia. Nu står jag vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. För att inte bli missuppfattad så vill jag säga att det här inte innebär att Korskyrkan måste verka isolerad från andra kristna på orten. Att vår kallelse uppgift ska vara isolerad ifrån andra kristna, utan vi får söka och vara öppna för ledning. Breven till, som vi läser om, de är skrivna till kristna på en viss ort som utgör en församling. Och med detta har jag velat skicka ut budskapet att församlingen är en Herrens angelägenhet. Med betoning hittills på angelägenhet. Men jag skulle också vilja säga det en gång till med betoning på ordet Herren. Församlingen är en Herrens angelägenhet. Och det är för att våra förväntningar ska vara grundade på honom, på vem han är. Vi är inte kallade till en allmän positivitet eller en optimism i största allmänhet. Utan vi är kallade till Herren Jesus och till att tro på honom. Att tro på Jesus. Vi behöver alltid återkomma till vad, eller snarare vem, som är vår tros objekt. Att vår tro har ett mycket konkret föremål. Att det är Jesus som är trons föremål. Vi behöver tro på vad Jesus har utfört och fullbordat. Och vad han lovar idag och vad han lovat beträffande framtiden. Och Jesus som är vår tros föremål. Han har satt sig på tronen där makten utgår. Sedan han, som det står, utfört reningen ifrån synderna. Vi är renade i hans blod. Vi är dyrköpta och älskade. Och vi äger hans löften. Det är avgörande att vi har blicken fäst på honom och på hans ord. Och att vår tro därigenom får näring och substans. Hebreerbrevet säger att vi ska skynda framåt med blicken stadigt riktad på Jesus som har gått före på trons väg. Med Jesus finns möjligheterna därför att han har makten. Han har övernaturlig makt och för att han har all makt. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Och den makten kanaliserar Jesus på jorden genom församlingen. Han är huvudet, vi är kroppen, hans kropp. Och han lovar, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Han älskar sitt folk. Nu har vi två möjligheter. Vi kan se på Jesus och få tro av att se på honom och präglas av det. Eller vi kan se på omständigheterna och låta vårt perspektiv präglas av dem. Och gissa vad fienden försöker få oss till. Det finns en underbar illustration av detta i evangelierna. Lärjungarna sitter i båten. Mitt i natten, mitt i sjön. Jesus kommer gående på vattnet. Han demonstrerar sin makt. Och Petrus får tro utifrån detta. Han får tro när han ser Jesus demonstrera sin makt genom att gå på vattnet. Och han ber Jesus befalla honom att komma till honom på vattnet. Och Jesus, han säger kom, och Petrus, han hör ordet och har tro på det. Och han kliver ur båten och går på vattnet. Och det är en härlig seger som blir möjlig genom vem Jesus är och genom vad Jesus gör möjligt. Men Petrus vet också att det är farligt att vara ute på vattnet om man inte har en båt under sig. Särskilt om man inte kan simma. Och fienden leder in honom att tänka på det. Och han ser vågorna och han grips av fruktan. Och han sjunker. Var det Jesus som stängde av strömmen, så att säga? Nej, men Petrus bytte perspektiv. Han lät omständigheterna mata honom med tvivel och fruktan. Och han såg på vågorna istället för på Jesus, och tron överskuggades. Ja, det här gäller ju väldigt mycket vår personliga trosvandring. Men det gäller också vår relation till Herren som församling. Hur vi som församling förhåller oss till Herren är mycket, mycket viktigt. Och vi ska ta fasta på att församlingen är Herrens angelägenhet. Att den är hans ögonsten. Att han har avsikter för oss som församling. Och att han har möjligheterna. Jag ska sluta nu med en lovprisning som är hämtad ifrån Paulus brev till Efesierbrevet, kapitel 3, vers 20-21. Men han som kan göra oändligt mycket mer än allt vad vi kan bedja eller tänka, genom den kraft som är verksam i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, från släkte till släkte, i evigheters evighet. Amen. Låt oss be. Herre, hjälp oss att förstå det oerhört stora. Att du har kallat ett folk. Att vi får vara en del av detta folk. Att du är den som lever, den uppståndne segraren. Att du har makten och du är vår Herre, vår herde. Herre, jag ber om tro. Jag ber om tro i våra hjärtan. Och jag ber, Herre, om att du ger oss ditt perspektiv. På världen, på församlingen, på dina planer och avsikter här på jorden. Och att du visar oss att vi får vara en del av det. Inte bara som enskilda, utan också som församling. Vi lovar och prisar dig, Herre Jesus. Tackar dig att du är ibland oss. Amen.